Välkommen till Bowie-podden. Podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi. I det här avsnittet fortsätter jag och Bowie-knastarna David Birde och Svante Lodén att lyssna igenom Low. Men har ni inte hört avsnittet där vi lyssnar igenom sida A, rekommenderar jag att ni gör det med en gång. För nu drar vi igång den otroliga B-sidan som inleder med låt nummer 8, Warszawa.
Jag som nästan har lovat mig själv att inte nämna varken Scott Walker eller The Electrician kan ju inte hålla mig.
Det går inte. Du är tvungen.
Jag är tvungen.
Vilket är väldigt lustigt, för nu när du säger det är helt uppenbart. Men jag har inte noterat det eller haft det på mina notes alls. Men det är väldigt mycket Electrician vi bara här, ja.
Ja, det är ju det, helt enkelt. Mm. Men det var ju Walker Brothers som hämtade inspiration från denna och inte tvärtom.
Nej, precis. Det här är ju en mycket, långt och mycket en Eno-komposition. Han står ju med som co-write på denna. Och enligt Visconti tog den här då längst tid att få ihop hela skivan. Det var liksom en liten, jag vet inte om det var ett problem med den, men den gick igenom många olika faser. Den började med att Viscontis son som var med under inspelningen, Morgan, han var då 4 år vid tillfället. Han satt och plinkade på pianot. Och Eno hörde honom spela några låga toner om och om igen. B, C, så här som barn gör liksom, utan någon större eftertanke. Och då satt han sig bredvid honom och lekte fram melodin. Och sen hade ju, vid det laget hade Morgan tappat intresset och börjat leka med Duncan. Så att Eno fick liksom idén därifrån. Och sen var det problemet hur de skulle liksom spela in det här utan ett clicktrack som vi har idag ju. Så de gjorde ett eget clicktrack. 430 fingerknäppningar har jag hört, men det kanske var något annat.
Jag hörde att det var en metronom de spelade in.
Okej, det var en metronom, ja, okej. Det låter rimligare. Och sen så ska de då ha skrivit ner på ett papper liksom alla de här sektionerna då som de ville ha och delat in i olika sektioner lite slumpmässigt då, hur man skulle liksom spela in. Och det var ju Eno då som satte ihop de olika ackorden och liksom bestämde vem som skulle spela vad och när. Och tillsammans med Bowie såklart. Så det är klassik Eno och det här lekstuga.
Tänk när Carlos Alomar hör det här poddavsnittet. Vad glad han är att han inte var med när de gjorde det här.
Ja, för då hade han ju packat ihop.
Vilket jävla skitsnack han hade tyckt det var.
Ja,
verkligen.
Men alltså trots allt det här mäcket då med att liksom få det låta lite random och man kan liksom så är den ju ganska uppstyrd. Den har ju en form. Jag läste någon som hade knäckt den eller styrt upp det. Det finns liksom en ganska tydligt sätt att se den uppgjord. Men den är ju ganska utdragen formen och därför blir den svår att följa. För den känns väldigt random.
Alltså det de uppnår är att det blir väldigt oväsentligt för en som lyssnare liksom.
Ja, man letar inte efter formen för att man bara låter den hända liksom.
Men den är ju inte liksom, den är inte luddig på något sätt. Den är väldigt tydlig i sin konstruktion. Den är ju väldigt så här monumental och auktoritär.
Jo, men precis. Det känns som att det är en sån låt som när man hör den så känns det som att man vet precis när varje del ska komma. Men skulle du stå på en scen och spela den så skulle du nog... är det nu eller är det nästa gång? Är det två gånger till eller är det en gång till?
Fan, det var ett slag till. Men det är en briljant öppning på B-sidan för vad som ska hända.
Ja. I slutet av samma vecka som då Morgan hade kommit på den här pianogrejen och Ino hade tagit den vidare, så var Bowie tvungen att åka iväg till Paris för att ta hand om lite legal affairs. Så han hade ju sin rättstvist som han inblandade i bland annat. Så han var iväg ett par dagar och Brian och Tony då fortsatte jobba på låten. Och vid något tillfälle så bad Ino honom att visa hur man använde bandspelaren så att han kunde få vara lite i fred. Han var rätt van att jobba själv liksom. Så han hade bara sagt till honom, I have to do some very tedious layering of notes and textures. And it usually bores people to tears. I'd rather do this on my own. Så han satt där och liksom lärde sig väldigt rudimentärt då, stop, play, rewind, rec. Och i slutet av veckan så hade Ino spelat in det mesta. Och även alla sina bidrag egentligen till skivan var klar på en vecka. Och sen stack han. Det känns ju rimligt att han fick låtskriva cred. För att han var helt stor liksom komponent till att den här blev som den blev.
Alltså, det är ju en grej med hur de här skivorna är gjorda. Som du pratade om, det var en låt, var det Be My Wife kanske? Mm. Ja, de kämpade med den här, det var jobbigt. Alltså, om U2 har det jobbigt med en låt, då kan det vara så. Ja, det var 2020 till hösten 2022. Visste vi inte vad vi skulle göra. liksom. Här är det så här, ja men rytmsektionen var där i tre dagar, Ino var där en vecka. Ja, det var liksom en eftermiddag, någon hade en sockerdipp. Men sen kom de på vad de skulle göra. Ah, oh, we struggled with this one. Mm. Alltså, det är helt sjukt.
Även om det känns lite mörk och liksom kar i början framförallt, så blir den sen ganska snabbt så vacker. För melodierna är så perfekta.
Sen när mollet kommer någonstans, det är ju också, det öppnas en avgrund på något sätt.
Där kom mollet.
Det är så snyggt.
Det hela grejen med Martin Gores låtskrivande är att gå till det mollet.
Just det.
Det är fantastiskt. Och det gör jag precis bäddar då för sången som kommer. Ja.
Ja, det här är otroligt.
När Bowie fick höra den här musiken då, så sa han att den påminner honom om en polsk sång- och dansensemble som heter Slask. Och den inspirerade honom då att lägga de här körerna som man sen saktade ner och pitchade och liksom fuckade med. Här tror jag att man tappar rätt många lyssnare som inte liksom, antingen gillar man detta eller så tycker man att det här blir för mycket. Min fru till exempel hade stängt av här. Vad är det som händer liksom? Jag tycker bara det är fullständigt förtrollande. Bowie sa, it was a phonetic language, it doesn't exist, it just sounds. But it seemed to capture the feeling between East and West, West Germany and Poland, the different kinds of tension. Visconti sa, to make him sound like a boy, I slowed down the tape about 3 semitones and he sang his part slowly. Once he was back up to speed, he sounded about 11 years old. I can't tell you how much fun the three of us had recording side two. It was more fun than side one. Och jag har faktiskt ett klipp.
Har du hittat med slask?
Jag har slask, ja.
Oh, vad grymt.
Mm. Jag kan faktiskt spela ett stycke som heter Hello Kanye, med reservation för uttalet, av en polsk kompositör vid namn Stanislav Hardina, som idag är framförd av den här kören som heter slask.
Shit alltså.
Nu frågar man ju sig, har slask credits på skivan? Låt skriva credits på skivan.
Nope.
Borde de ha?
Fan vad häftigt. Det var nog första gången någon har liksom kommit med sånt här trumfkort. Och här kommer det ifrån när jag köpt det.
Ja, den är svår att förneka faktiskt. Den har ni uppenbarligen hört.
Så jag hittar alla slask på originalvinyl.
Verkligen.
Det är också Bowie att komma undan med det här pajastricket liksom, och bara härma något han hörde på pressbyrån. Liksom.
Hitta på.
Ja.
Ja, det är fräckt.
Pressbyrån. Ja. Det är kanske är många som blicken börjar vandra och de stänger av stäven på det här.
Är det någonting annat nu? Nu får man se, höra en film lite grann.
Ja, liksom. Nu får man lyssna på film. Ja,
det är ju så. Och man ser lite filmen framför sig. Man behöver inte. Det är ju så otroligt mycket bilder som kommer.
Men vad heter det? Får jag en liten parentes om låtsasspråket, ljudteknikern i slottet.
Mm.
Studion var ju byggd runt gruppen Magma.
Mm.
Och ljudteknikern var Magmas basist, vad jag minns. Och Magmas hela katalog sjungs på ett fiktivt språk. Och ljudteknikern var mycket glad när Bowie kom och visade sig såklart ha koll på Magma.
Mm.
Så att det kan finnas en lucka där som öppnades, som är just det, man kan sjunga på ett fiktivt språk. Att liksom bara idén att bara, ja men vadå, jag sjunger på ett påhittat språk. För han gör ju det på olika sätt här på den här sidan.
Det kan det vara absolut.
Jag ser en liten länk där med Magma-basisten som sen fick en tidning kastad i ansiktet helt oförskyllt. Ja. Blev anklagad för att vara en jävla golare liksom.
En quisling.
Ja.
Men jag antar att ni också haft det här liksom att, ja men jag gillar Low Heroes men jag gillar bara sida A. Alltså det är många
det
som
har jag aldrig haft.
För mig har det alltid varit att folk liksom haft svårt för sida B men de gillar sida A. Och jag har precis tvärtom, jag gillar sida B mest. Jag tyckte sida A var bra, absolut. Men det var B-sidan som jag gick loss på när jag upptäckte skivan.
Alltså hade det varit average music så kanske det hade varit så, men Det är ganska svårgenomträngligt också, va? Sidan A.
Alltså jag tycker sidan A är på ett sätt svårare musik. För den, liksom, den är gjord i sån här idiom som är byggt för att vilja ha din uppmärksamhet. Och sen så bryr den sig inte om dig särskilt mycket.
Alla låtar, om man har gjort en spellista och spelar på jobbet, så är ju alla låtar jobbiga. Alltså det är som man känner, nu ska folk behöva höra på det här, vad fan.
Jag satte på Low liksom i bilen med så här tre dödströtta barn och en dödstrött fru, och jag var också dödstrött, och det var ju bara jag som
nu utsätter jag min omgivning för massa saker.
Liksom. Ja. Ja, men lustigt att ni inte har den upplevelsen, för jag har alltid känt det som att B-sidan är den svåra sidan, och den som folk ofta liksom hoppar av på. Liksom.
Men jag har en fördom om att liksom folk som är väldigt inne i popvärlden och så, där finns det väldigt mycket så här, folk som har lite mer estetiska teorier och sådär. Om hur långa låt ska vara eller hur pajet det är med slapbas. För att uttrycka det grovt liksom. Och där kan det bli lite känsligt kanske.
Mm.
Men alltså, du pratade i introt av programmet om att den fick liksom ljumna recensioner och sånt. Men det är ju inte helt sant. Alltså, brittiska kritiker brottades ju med den här. Och uppskattade den liksom ganska mycket.
Okay.
Det var ju som du sa, en amerikansk skivbolagssnubbe som erbjuder sig att köpa ett hus i Philadelphia till Bowie. Så att han kunde komma tillbaka till den rätta läraren och göra Young Americans 2. Jag köper ett hus i Philadelphia.
Jag lyfter nu det här med hur den mottogs. Det var lite lazy research, för jag bara gick in på Wikipedia och lyfte lite sådär snabba comments.
Men
det
var liksom de liksom lite tyngre kritikerna i engelsk tradition är ju ändå att nu kommer Bowie-platta. Alltså, det var etablerat redan att liksom, det här får vi ändå lyssna på.
Jo, det är klart att de var ju förväntade, vill ju gilla det.
Ja, på något sätt.
Men jag anade ju att ni skulle åtminstone vara mottagliga för det här. Men jag vet att för oss är det ju inga konstigheter. Det här är ju, vad ska man säga, nästan till klassisk musik ju. Alltså det är så vackert, det är så urmusikaliskt på något vis. A-sidan är ju mer känsla, mer mage. Här känns lite mer hjärna på något vis.
Men lite som en film måste ju berätta för tittaren hur tittaren ska titta på den. Du måste berätta det på den första kvarten. Att man ska hänga med liksom. Som Man of Fell to Earth inte riktigt lyckas med till exempel. Men A-sidan är lite så. Välkommen till popfesten. Det här är ingen vanlig popfest. Ja, det är okej att gå hem, men det är ingen vanlig popfest. Alltså den sätter ju den rätt hårt.
Ja, det är liksom ett otroligt stycke musik, känner jag nu, både nu och då. Alltså jag vet liksom ingenting som låter så här, och det är det jag...
Slask.
Ja, jag visste ingenting innan jag gjorde researchen. Men jag vet faktiskt ingenting jag älskar mer än den här musiken. Jag tycker det här är någonting så... som du sa innan, det är som filmmusik, det skapar bilder, det skapar känslor. Det är svårt att prata om det, för det finns ju ingenting att ta på. Vi känner antagligen alla lite olika saker.
Mm. Men vad känner ni?
Alltså eftersom den heter som den gör, så tänker jag på liksom en stad. Jag tänker på den stadsbilden. Det blir lite så östromantiskt. Mm. Man tänker på liksom kalla höghus, kajt, blekt, beige. Liksom. Alltså den här gummor som står vid floden och tvättar med tvättbrädor. Jag vet inte, jag får sådana vibbar.
Jag har helt disconnectat titlarna från låtarna på den här B-sidan. Jag måste hela tiden kolla vilken är det.
Ja, just det.
För jag har liksom aldrig brytt mig om vad de heter. Eftersom jag tänker att instrumentala låtar oftast är bara hitta på något jävla namn liksom. Jag vet att Bowie bytte tåg i Warszawa och gick i 2 timmar och tittade. Men det är hans samlade erfarenhet av Warszawa liksom. Yeah.
Ja, och att han gav den namnet efter att den var klar och inte innan.
Så exakt.
Att det är liksom, jag får liksom känslan av förtryck och de förtryckta eller någonting. Den första monumentala biten som känns auktoritär och kanske lite totalitär nästan, med den här liksom nästan fyrkantiga liksom, och även liksom den temat som kommer sen är lite, så här, lite kinesiskt va? På något sätt. Precis. Det känns väldigt så. Och sen så när det glider över i mollet och de här klagande körerna kommer, känns liksom som, vad vet jag, rösterna från gettot eller någonting. Det är någon dynamik i den som jag tycker är nästan en liten film i sig. Och som är bara min upplevelse när jag lyssnar på den. Så att
ja.
Jo, men det finns en holocaust-känsla i det kanske. Man tänker på precis, mörka, förtryckta liksom...
Det är ju härligt när musik kan väcka de bilderna.
Ja, om man liksom upplever Östeuropa under sovjetåren liksom, så är det hand i handske. Liksom. För att det är ju, alltså Warszawa är ju bara ett ställe. De hade ju en fascination för att sticka in i Östberlin och kolla på det här liksom berövade tillvaron. Liksom. Och hur arkitekturen var, allting såg ut.
Mm.
Precis allt, attityden hos människorna, allting. Den känslan av att vara i Tjeckoslovakien, Östtyskland, i de länderna, bara på någon random, i någon random nedskitad storstad liksom. Den känslan går igenom hela tiden här liksom, att ja, och det är precis som du säger liksom, att vi krossas under en sko liksom.
Ja, och vi går och tiger på något sätt, men
och, så, och som besökare kan man se en massa skönhet som man lite skäms för att se nästan. För det är otroligt vackert.
Har ni sett den framförs live på YouTube eller så någon gång? För det står ju Alma och dirigerar. Och det är så underbart, för det är uppenbarligen arrangerat det här. Det är inte framjammat som What in the World eller Be My Wife eller så. Och det tycker jag är viktigt med instrumental musik, att det finns någonting härligt i jammig instrumental musik också. Men oftast är det ju roligast live, när man känner att det här och nu, det kommer aldrig hända igen. Men jag uppskattar den här liksom tiden de la på att faktiskt hitta den perfekta längden.
Ja.
Men modet ändå att göra detta, att jag kan inte låta bli tycka att det också är stor grej. Det är inte en smal artist som gör det här. Han gör allt att vinna på att göra en Young Americans 2. Liksom. Och så gör han detta. Jag älskar när någon liksom som lyssnar på sig själv på det här viset. Det är därför jag är så inspirerad av honom. För jag tycker att han är så stark. Ju.
Det tycker jag är en av de största sakerna med den här skivan. Det du säger, att helt utan att blinka säga, det är att vara konstnär. Det här är en popskiva som RCA ska ge ut. Det är världens, en av de mest säljbara popstjärnorna vi har. Men han tänker ju att konstverk. Alltså, det är så jävla nytt. Och att Noi gjorde det, och Can och Brian Eno soloplattor, gött, och att Kraftwerk gjorde det. Men att liksom från pophimlen, från topplistornas topp, kommer det ner någon snygging och anammar det här. Att vara konstnär på dess kompromisslösa sätt, det är så jävla gött.
Ja, och lyckas så otroligt bra också.
Och efter det var det okej. Okay. Efter det så, alltså Peter Gabriels solokarriär, som är så här, vad du än tycker smakmässigt, så är det så här, ribban är, jag är konstnär i alla lägen liksom.
Ja, men det var ju det där. Denna, jag hävdar verkligen det, att den här skivan ändrade allt. Liksom. Det vittar om vad som fick lov att ske och vad som pekade ut riktningen helt och hållet. Vad som skulle komma.
Det är så gött att tänka sig någon som lyssnar på det som verkligen skiter i det vi snackar om. Och bara, ja, gud vad stort det var. Men det var faktiskt så stort. Det är så stort.
Ja, det är den här jag vänder mig till när jag liksom har tvingats lyssna igenom Black Tie White Noise. Vad tänker jag? Okej.
Tvätta.
Och det är också den längsta låten på skivan med sina 6 minuter och 23 sekunder. Men vi går väl vidare, trots att vi gärna skulle vilja stanna kvar i Warszawa.
Vi är så tagna ju.
Ja, jag vet. Men det är inget vi kan göra saken. We gotta go forward, som Bo hade sagt. Till låt nummer 9, som är då Art Decade. B-sidan till Breaking Glass. Mm. Och den här är också väldigt mycket Eno. En stor del hans brainchild kan man säga. Den började som ett pianostycke som han hade skrivit för fyra händer. Och Bowie var inte så förtjust i den. Så att de lade den åt sidan och sen så smög han fram den igen när Bowie återigen fick åka tillbaka till Paris för att göra något
jävla tjat i Paris alltså.
Ja, det var nog lite tur i oturen att han fick lämna, för att då när Eno grävde fram den så la han på en massa syntar och liksom jobbade på rätt hårt. Och när Bowie sen fick höra vad han hade gjort så blev han lite taggad igen och la på egna keyboards. Och även de här trumspåret som är i själva grunden.
Rytmboxen.
Rytmboxen, ja. Den kommer från en Roland beatbox. Och enligt vissa rykten jag hör så är det ett latinamerikanskt trumkom som kan ha hetat Habanera.
Det låter inte alls orimligt.
En älskad maskin detta.
Ja.
Välanvänd.
Roland.
Mm. Mm.
Det är inte helt olikt Brian Enos låt The Big Ship som han hade med på Another Green World som kom 1975. Så att det kanske var Eno som kanske inspirerade lite. Det var i alla fall Inos idé att inte ha riktiga trummor på den. Och det tror jag är en bra idé. För att det känns som att det här behöver man här lite mer statiska.
Ja, precis.
Känns ändå inte svårt att sälja in det under de här omständigheterna. Hörrni, vi har väl inte riktiga trummor på den här.
Alltså en gång jobbar man med det här liksom hyfsat komplicerade sättet om ett klickspår och delar in det i sektioner och sådär. Men en gång så tycker jag att det skiner inte igenom så, utan det känns också väldigt rigid nästan.
Alltså det är den har en form liksom. Mm. Ska jag rycka plåstret och för första gången säga något jag inte gillar på den här skivan.
Mm.
Så är det alla de här små inhoppen på syntar som jag tycker är klåfingriga. De här. De grejerna gör att den här låten hamnar lite under de andra i vad jag gillar. Jag älskar melodin och så för den här heltonsgrejen som
jag hör vad du säger, men det är så lågt mixat så att jag stör mig inte på det så mycket.
Jag tycker de kommer, det är två olika ljud tror jag som
men, okay.
Jag tycker det är lite så här effekt för effektens skull. Allt annat är så himla väl avvägt. Och brown tycker jag okej, men
något djur som googlar sig.
Ja, precis. Ja, men ni vet den här dåliga grejen i konstnärlig process när någon hela tiden säger, varför ska vi göra det? Som har tjänat dem så väl hittills.
Det finns ju ingenting sånt på Warszawa som man vill ta bort. Där är allting perfekt. Ja. Det här är det kanske en liten plump i protokollet.
Jag hade gärna fått vara lite mer i fred som lyssnare från dem.
Är då titeln en ordlek på Art Deco?
Nej, ja, kanske dels det, men nu på sistone hör man ju när man tvingar sig läsa lite olika jobbiga skrifter om den här skivan, så då är det också att decayed, att den är liksom förruttnad.
Art liksom decayed. Okay.
De har haft lite dåligt om det, men med just skämten. liksom i metadata.
Lite för mycket liksom. Cowboy och lite för mycket Göteborg.
Ja.
Bowie själv menar på att det här då är motsatsen till Warszawa. Han sa, Art Decade is West Berlin, a city cut off from its world, art and culture, dying with no hope of retribution.
Man kan höra rätt många som var med, alltså som George Isherwood eller liksom, och Bowie också. Alltså så att, ja men det var ju jävligt sjavigt och sorgligt och hemskt också. Men liksom långt mellan skratten. Ja, klippt bort de pauserna.
Och det var väl också, kom de inte dit precis under tyska hösten med RAF och allting? Liksom, det var väl 77 tror jag.
Okej.
Okay. Med Stammheim-rättegångarna. Och,
ett mirakel ja, alltså, att Einar fick in sin sån väska med synten.
Verkligen. What is this?
Yeah.
It's a Moog minisynt.
Precis.
Jag får känslan av att det liksom låter som en begravningsmarsch. Mm. Jag tänker på det som en väldigt twistad, så här, som går genom New Orleans sakta fram, så här, boom, 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 med blås. Sen tycker jag den påminner lite om Wendy Carlos musik till Clockwork Orange. Det finns någonting där liksom melodin som känns lite lekfull på något vis. Vilket går stick i stäm mot en begravningsmarsch, jag vet inte.
Nej, men de har aldrig snackat om Wendy Carlos. De snackar jävligt mycket om Can och Noi och sånt.
Nej, jag har inte hört någonting om det.
Till och med Tangerine Dream snackar de om, men inte om Wendy Carlos.
Det var Hansa-studions hustekniker Edward Meyer som spelar cello på den här. Visconti hade arrangerat och skrivit det. Han är ju jävligt på att skriva stråkarrangemang. Och hade tänkt spela det själv. Men fick han då höra att Meyer var skolad musiker. Så att han frågade om han kunde lägga den här cellon. Och det gjorde han. Och Bowie och Meyer blev väldigt goda vänner. Och de hade kontakterna tills han gick bort. Kanske inte dagligen, men de höll kontakten. Jag hade faktiskt lite svårt att höra cellon i mixen.
Jag har aldrig riktigt tänkt på att det finns en cello stämma.
Jag letade upp lite YouTube-klipp där Maja spelar cellopartiet liksom live, så att säga. Och då kunde jag höra, men då spelar han den här melodin som vi lyssnar på nu.
Han har bara hittat på det där.
Så att jag tror att han spelade in det, men sen så kanske de inte tog med det.
Och det är så mycket synt med. Alltså det är, än en gång så frågar man sig väldigt sällan vad det är man hör.
Det skulle vara här i så fall. Jag hör fan inte.
Jag hör ingen cello.
Sorry, Mario.
Ja.
Han har byggt hela sitt liv på
good
detta.
For you.
Visconti har mixat bort honom.
Ja.
Han
blir sur. Oh yeah, totally, totally. Ja, det blir skitbra.
Jag älskar den här låten i alla fall, relativt förbehållslöst. Jag tycker både den här och Warszawa hänger ihop så fint, så att jag ibland till och med har haft lite svårt att hålla isär dem i mitt huvud. Nu har jag inte länge efter att pluggat in den här skivan så mycket, men B-sidan för mig hänger ihop så väl på något vis, att jag är nästan lite svårt ibland att hålla isär vad som är vad titelmässigt. Men så är det minst mentala låtar, man har ingenting att hänga upp dem på.
Jag är likadan, jag har suttit nu och tittat tillbaks på skärmen eller omslaget på det jag lyssnar på.
Och det är faktiskt likadant med nästa låt, låt nummer 10, Weeping Wall, som fortsätter den här tråden. Vad heter det på synten när man använder en sån effekt? Är det inte portamento eller?
Jo, att tonerna glider upp från den förra tonen du spelar.
Ja. Jag tycker inte det är så kul effekt. Och det är nog min hittills största kritik mot den här skivan är den här låtens användande av det.
Jag tycker portamento.
Jag tycker det är lite jobbigt. Och jag önskar att man hade tagit ner lite på det bara.
Ja, jag tycker det är lite levande. Alltså det här klangbadet som låten börjar med är faktiskt mitt första minne av skivan när det liksom tog skruv för mig. För att det var så omslutande liksom.
Ja, det är väldigt pampigt och det är ju extremt mycket Steve Reich. Framförallt då den här Music for Mallet Instruments, Voices and Organ från 1973 som antagligen att Bowie lyssnar på en del. Men även, jag vet inte om ni är bekanta med bandet Tortoise. Som är såna här post-rockband som jag verkligen gillat jättemycket. De har ju två vibrafonister i sin setting, vilket det är inte så många som har. De har en låt som heter 10-day interval från TNT, en skiva som kom 1996. Sen jag alltid
tänkt på. Är det den med fult ritade gubben som röker på?
Just det.
Ja. Jag är sucker för det här alltså.
Ja, det kan jag också vara. Och jag kan tycka att Bowie får till det här. Och det roliga är att det här är hans, liksom hans låt på skivan kan man säga. För det är den enda låten som är helt och hållet framförd av honom. Och det enda jag kan säga är väl att när man hör Steve Reich och kanske även Tortoise och andra sådana så är hans är lite enklare. Alltså Steve Reich framförallt är väldigt komplext.
Jag fattar inte hur han kan få... Alltså jag fattar inte hur man kan spela. Hans idé är ju liksom att en xylofonist ska spela den här figuren i 110 bpm och en ska spela den i 111 och en ska spela i 112.
Det är sånt som typ King Crimson höll på med och såna grejer.
Värre liksom.
Så, ja.
Alltså jag vill inte säga att detta är fattigman Steve Reich. Men,
det är fattigman Steve Reich.
Ja, och det
du vill
kan
bara inte säga det.
Nej, jag säger det.
Okej, det är det.
Jag som älskar det kan säga det.
Jag tycker det är gött, men sen den här elgitarren som kommer in här.
Stärker ju min vilda västentes. Det är ju rakt från Morricone.
Ja, verkligen. Ja, med Morricone. Fan, David. Du kommer igen med en ny groundbreaking theory.
Vad är det för mening med att göra ett Bowie-podd om det kommer något nytt?
Exakt.
För den här känner jag att den blir lite fantasilös efter ett tag. Han liksom harvar, trampar vatten. Jag undrar vad det är för att Bowie är ensam här. Han skulle klätt in...
Ricky Gardner hade gjort något av detta.
Ja.
Men liksom har man levt med saxofonisten Bowie så får man ju köpa gitarristen Bowie ibland.
Får man absolut göra. Lite, vad heter den? Tubular Bells också, är inte det?
Jo, du... såklart. Ja. Mycket. Det är sant.
Med lite sämre gitarrshops.
Ja, precis.
Sen vet inte om ni har tänkt på att temat på den här låten är egentligen de första tonerna från Scarborough Fair.
Ja, lite tilltryckt.
Ja, och jag har faktiskt aldrig tänkt på det innan. Nu kan jag inte luta höra det.
Are you going to score?
Ja. Det är lite riddarmusik ju.
Mm. Men det är ett annat intervall. Det första intervallet är ett annat i Scarborough Fair.
Mm. Det är det, så det är lite långsökt ändå.
Ja.
Mm.
Men frasen är lik som bara den.
Han upprepar nog om egentligen att man han är glad för den.
Ja, men det är en riddarfras, det är det.
Det är det verkligen. We set forth to foreign lands.
Straight out of Ivanhoe.
Snatched the gold from infidel hands.
Perfekt.
Alltså saknar man Ino här lite? Alltså jag har faktiskt inte tänkt på det, för jag visste inte att han var med. Det var först nu jag fick reda på att han inte var här, så började jag lyssna lite mer kritiskt att det här där är Bowies lekstuga.
Alltså det är när sånggrejen kommer in. Alltså han har en ur-idé som är Steve Reich-grejen. Och så de här vokalgrejerna är så jävla goa. Så kämpar han lite där. Alltså det kanske är Ricky Gardner man saknar.
Ja, det kan vara det.
Alltså, jag tror att den här låten för mig har lite av det här jammiga, lite ofärdiga som Warszawa och Arctic Decade inte har. För att den känns som att det finns någonting här, men de har inte riktigt styrt upp det. Och jag älskar att de inte styrde upp det på sida A. Där skulle det gärna vara lite så första, tredje gången de kör igenom det liksom. Och här känns det bara som att jag... Ja, det låter som att jag totalsåg den här låten. Det gör jag inte. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om den. Men jag hör liksom vad den skulle kunna ha blivit. Den är inte riktigt färdigbakad för mig. Enligt Bowie själv i alla fall så handlar den om muren. Weeping Wall is about the Berlin Wall, the mystery of it all. Och det är...
Satt han i ett slott i Frankrike och tänkte på det. Som det spökar i.
Tror jag.
När låten var klar så bad Bowie Visconti, ljudteknikern då, Eduardo Meyer och Noah till att rita en teckning av vad de tänkte på när de hörde musiken. Och alla ritade olika versioner av ansikten som tittar över en slags mur.
Ah.
Så kanske där han fick idén att han heter Weeping Wall.
Strong communication.
Han hade en liten workshop, jag tänkte.
Jag tänkte så här.
Lite pretentious.
Post-it-lappar.
Alla vet vem som betalar liksom fakturan. Ja. Liksom det bara hänga med.
Kan vi inte bara dricka gin och tonic istället?
Ja, det är en sån...
Det är som en kick-off på jobbet. Man bara, fuck.
Oh,
nu har Edward de Bono ett nytt kommunikationskoncept.
Men då kör vi vidare in på låt nummer 11 som heter Subterraneans. Och det är också sista låten på skivan.
Mm. Och den suger in en.
Ja, det gör den, verkligen.
Jag trodde du skulle säga att den suger.
Nej.
Ett slukhål till låt.
Den här påbörjades i Los Angeles och är egentligen den enda låten som överlevde från soundtracket till The Man Who Fell to Earth. Och då var det bara basgången som fick följa med. Jag älskar det här basljudet. Jag tycker det är så jäkla perfekt alltså. Jag har alltid varit svag för såna här liksom mattor som egentligen är lite svårt att hitta rytmen i så att vidare. Det finns ju en rytm någonstans som någon har mutat antagligen.
Mm.
Och sen en bas som spelar, för den hör ju rytmen liksom, så den vet precis vad den håller på med.
Ja.
Men jag fattar inte, jag hänger inte med liksom. Alltså hade detta varit filmmusiken till The Man Who Fell to Earth så hade jag nu sett klart den bara för att höra musik.
Vet du vad jag tror? Jag tror de hade gjort en bättre film.
Ja, faktiskt.
För de hade fått någonting med lite tyngd att jobba mot. Det finns några mystiska flashbacks till hans hemplanet. När hans lilla uttorkade familj av rymdmänniskor med hudfärg, kroppstrumpa och slangar i öronen går till ett slags triangulärt moss-tåg som ska tuffa iväg.
Ja, istället för lite hillbillmusik.
Ja, men de försöker sig på någon sån här mood music där, men det hade gjort susen. Alltså. Jag tror klipparen och regissören hade skärpt sig om de fick det här.
Men gjort om hela filmen.
Mm.
Det låter som det är mycket baklängesgrejer, va? Alltså man hör med sig sådana smått.
Och apropå Scarborough Fair i förra låten, som man har läst en massa tjat om, men det är inte rätt intervaller, liksom, det är rätt fras. Här kommer den här volympedalsgitarren in och spelar We were talking. Och sen så faller den ner i.
From Within You Without You är det
va?
Från Sgt. Pepper. Nice catch.
Ja, verkligen.
Alltså, det har varit lite olika klankande på David Bowies saxspel.
Men det är härligt.
Här tycker jag att han gör det så jäkla bra. Alltså.
Absolut.
Han är inte om att han är ekvilibrist, det handlar om smakfullheten ju, att pauserna och liksom ekonomin i hur han lirar. Jag tänker också lite på Blade Runner soundtracket här, vilket ju beror på saxen såklart, för den är en stor del av det soundtracket. Och egentligen tänker jag, okej, det hade kunnat räcka så här. En halv minut till och sen fade out. Och sen liksom efter det här så bara smäller han till med den här fantastiska sången. Än en gång då, lite som på Warszawa, när man tror att man hört allt så kommer han in med den här. Alltså jag tycker att det är så fantastiskt.
Ja.
Det är kort att på Warszawa så var det påhittat språk och nästa gång vi fick höra sång så var det bara ljud, va? Och nu så är det identifierbara ord, men det betyder ingenting.
Nej, exakt.
Det är liksom nonsens.
Jag har bara skrivit ner att det står Share bride feeling star Caroline, Caroline, Caroline riding me Share, Surely, surely, surely own. Ja, ord som sagt.
Det är som ett mantra som
kunde lika gärna varit ord fonetiskt bara.
Hans ordkaskad från tidigare år har tagit slut liksom. Alltså det blev så klaustrofobiskt att det kommer inga ord jag kan göra något med.
Ja, innan jag gick igenom researchen till den här avsnittet så har jag aldrig funderat en sekund på en sjung. Jag har liksom inte känt att det funnits någon. Man känner att det är inget där att hämta.
Det känns nästan som en syssla i väntan på The Gift of Sound and Vision. Liksom. Någonting man kan ägna sig åt. En liten lek. Någonting liksom.
Och även om man var i ett tryggt rum här med sina vänner, förhoppningsvis, så är det ju ändå rätt modigt att gå in i sådär, jag ska lägga lite sång. Och det är ju stämmor, det är ett arrangemang. Han har verkligen tänkt, det här ska vi göra nu liksom.
Ja.
Tvekade han aldrig liksom. Eller han fick antagligen bara heja upp av alla ju, som var runt honom, att kör liksom. För att han har varit en annan typ av studio med en annan typ av producent, en annan typ av människor, så kanske en sån här idé hade skjutits ner ju. Det är viktigt som fan att man omger sig med människor som bejakar den här typen av idéer. Kommentar själv till den här låten var: Subterraneans is about the people who got caught in East Berlin after the separation. Hence the faint jazz saxophones representing the memory of what it was. Ja, det är fint att tänka att man liksom...
Alltså han formulerar sig väl, men det är så himla svårt att veta vad man ska göra med det här. Jag kommer ihåg någon gång för 1000 år sedan, jag var på liksom, första gången var på något vernissage med folk som hade gått liksom x antal år på konsthögskolan.
Mm.
Och insåg att deras utbildning för mig verkade som att de hade lärt sig att snacka. Liksom. Och jag vill verkligen inte liksom skjuta ner dem, för de var också duktiga på konst och skapa konst. Men det är så jävla inte old school konstnär som bara liksom. Och den här skivan egentligen har ju inte, det var ju inget han sprang efter mikrofoner och kameror för att förklara när det hände.
Nej, det är sant.
Och sen så i liksom 90-talet när han blev så jävla glad och trevlig och pratsam.
Mm.
Så hade han en massa efteranalyser som blev lite konsthögskolan för mig liksom.
Här utforskar jag mellanrummet mellan...
Ja. Vänta, det är någon som fattas. Deras förtvivlade minnen av hur det kunde varit om de fick gå på jazzklubb. Jag hämtar min sax. Jag tror inte riktigt på det liksom.
Nej, jag hör vad du säger. Det rimmar väldigt dåligt med just det jag sa i början, att it speaks for itself. Det har kanske varit bättre om han låtit den göra det faktiskt.
Men det, alltså, ja, om det funkar ju fint liksom. Mm.
För mig känns det som att den liksom befäster den här liksom stereotypa bilden av Östeuropa som det var då. Vi snackade om det tidigare, jag fick inte riktigt uppleva det.
Mm.
Den här eviga vintern, liksom alla bor i skabbiga lägenheter, grannarna spionerar på en, alla telefoner är avlyssnade, alla gator är tomma då, förutom de ändlösa brödköerna och klassisk musik på radion, liksom en slags grå massa och bara schackmästare och märkliga poeter och gymnaster. Den bilden får liksom, det är liksom Subterraneans för mig. Han fångar det så otroligt väl med saxen och basen och syntarna.
Det var ju som att ha yttre rymden utanför sin dörr när Östeuropa fanns.
Mm.
Alltså nattåget till Berlin genom Östtyskland. Mm. Så kunde man inte sova om man tyckte det var så kul att röka cig och sånt. Att man var uppe och tittade ut genom fönstret och bara, om jag hoppar av här nu, ut i det här mörkret här, vad fan är jag då?
Mm.
Vi var och spelade efter muren var nere i Leipzig och jag sover så jävla bra, så jag sov i en sovkupé med alla mina kompisar, och sen så när jag vaknade i Sverige så var alla borta. Då satt de så här grät med en strålkastare i ansiktet, för de var sådana flummiga idioter som hade glömt sina pass och bara, nej men det fixas, det är Europa.
Ja.
Men då var det en massa sådana kopissnubbar som kommit in i vår sovkupé och slitit ut dem medan jag sov som ett barn.
Chefra som nafsade mig i punkgrillen.
Ja.
Rås inte in i papiren!
Ja, precis.
Helt sjukt.
...1995 så var ju Bowie på turné med Nine Inch Nails. Och då gjorde de en cover på den här, eller en live-version. Jag vet inte om jag har hört den. Det är värt att spela för att där sjunger faktiskt Bowie. Så det är liksom en version med sång.
Shit, jag hade pissat på mig om jag var på en konsert och nu ska vi köra Subterraneans. Va?
She had an aura of rooms. Scary Monsters. Sjöng han ju den texten.
Ja, det har inte jag snappat upp, för jag har noterat att den oftast mergades ihop med Scary Monsters, men jag har inte tänkt på att det är texten till Scary Monsters.
Det är ju texten.
Ja, okej, det är det han gör. Okej. When I looked in her eyes, they were blue, but no one home. Ja, nu hör jag det. Jag har inte tänkt på.
Thank you.
Ändå lite kreativt ändå tycker jag. Om man nu säger live tycker jag att man kan göra en sån här grej.
Mm. Jag är ännu mer kissat på mig om jag var med om det här. If she didn't walk the way she do.
Men vem spelar sax här då?
Det, i videon här så är det faktiskt Trent Reznor som spelar saxen.
Va?
Han är en jävel på det tydligen.
En jävel på att spela Bowie-sax.
Det hade man liksom inte koll på.
Men då har vi betat av low och kommit liksom i mål. Lite tankar mot slutet är min första som slog mig var, hade den mått bättre av att inte delas upp?
Nej.
Nej, det tror jag inte.
Det tror inte jag heller. Det skulle vara helt weird att ha liksom en Warszawa som låt två efter Speed of Life.
Det blir så hattigt. Jag tror man inte hade tagit vare sig den ena eller den andra stilen på allvar lika mycket.
Nej, det kan man väl egentligen säga att vi är överens om det. Det skulle i så fall vara om man gjorde två EPs av det av någon anledning. Men jag tycker det är just att sida A och sida B har vi inte idag. Så att man kan ju inte göra den här grejen idag på samma sätt. Av enkla förklarliga skäl.
Nej.
Så att man fick ju två skivor liksom på ett sätt.
Mm.
Tycker du inte om B-sidan? Vänd inte det, bara börja om liksom.
Mm.
Jag var som sagt lite rädd att förstöra magin med den här skivan. När vi skulle liksom beta av den. Tänkte, kommer jag liksom läsa massa och jag kommer liksom inte kunna lyssna på den på samma sätt igen. Men det har jag faktiskt lyckats behålla. Jag känner mig fortfarande lika förtrollad av den. Och ibland glömmer jag liksom vad en låt heter och sånt. För att jag har aldrig brytt mig så mycket.
Mm.
Och de är så korta också. Så ibland är det den som är Be My Wife. Eller det som är What in the World. Ja, just det. Mm. Ja, skitsamma. Jag bara lyssnar på hela. Liksom. För det går så fort också.
Mm. Men den är ju en magisk och mystisk skiva. Mm. På många sätt. Den är svårbegriplig. Men ändå så himla lätt att ta till sig.
Ja, det är precis. Och nu när jag har hört alla Bowie-plattor efter den här långa utflykten in i hans katalog så har jag liksom egentligen en slags kontext att sätta den i. Det hade jag inte tidigare. Mer än att jag visste att den var gjord i Berlin och den kom efter 70-talet och så liksom vilda rock-excesser. Och då blir liksom bara ännu mer svindlande när den sätts i liksom helheten, var han är och vart han var på väg, vilket jag också vet nu. Jag vet ju allting som ligger framför honom.
Mm.
Och jag ser liksom Lowe lite som ett stålbad här där som tvättar av sig sminket och alla karaktärerna och allting liksom och allt lullull och återuppfinner sig själv. Och den tanken kanske inte är så ny så att säga. Det tror jag de flesta är överens om att han behövde göra detta liksom för att det gick inte att fortsätta helt enkelt.
Samtidigt så, och det har ju folk påpekat förut, men Bowie i Berlin är ju också en karaktär. Liksom. Han spelar ju en roll, även om han tror själv att han...
Jag skulle säga att den starkaste myten av alla Bowie-myter.
Den har ju satt sig så himla djupt. Folk bryr sig mycket mer om den personen än om Ziggy eller andra.
Och det är också det här liksom, tre album, eller liksom, som ni påpekar, liksom, det hänger ju inte ihop med verkligheten särskilt mycket.
Nej, det är Schweiz och Frankrike och Berlin.
Men det är väl också en efterkonstruktion... Sen, han sa väl inte i början att nu ska jag göra tre album här i Berlin eller i Europa.
Paketerat det i efterhand.
Mm. Men du menar alltså att hans liv och liksom musikaliska riktning som han tog i Berlin också var en form av en ny karaktär som man kanske inte namngav
inte
så tydligt.
Inte uttänkt, men det blev ju en tydlig karaktär. Den som har blivit så otroligt mytologiserad, inte minst av honom själv.
Mm.
Och också just det där som vi pratade om innan, men när han och Iggy liksom liveade tyska, vanliga tyska. Jag tycker det är så himla fint. Så, men...
Alltså jag håller med ett visst del för att det riktiga David Jones som han liksom blev kanske inte förrän egentligen på 90-talet. Där han träffade Iman och liksom gifte sig och slutade liksom leta längre. Han bara började förvalta.
Och jag menar, vad är han, 29 när han spelar in detta?
Mm, han är född 47 så han är 29-30.
Han fyller väl precis... Fyllde kanske när plattan släpptes.
Ja, precis. Han kanske släppte sin första då.
Men nej, så att jag tror att han var medveten om att han skapade någonting, en figur här också. Ju. Det är ju...
Ja, men liksom ändå han fick ta semester från liksom väldigt mycket han hade strävat efter. Och sen uppnått och sen så krossat.
Mm.
Men det är en av de starkaste borgmyterna.
Mm.
Helt klart.
Verkligen.
Det är lite som Neil Young gjorde efter Harvest. Han parade inte heller med succén och framgången som han satt liksom uppe på toppen. Och så gjorde han ju liksom The Ditch Trilogy, som han kallade det. När han liksom gjorde Tonight's the Night och Comes the Time. Alltså bara sket i allting för att han ville inte liksom bara hålla på med det alla andra förväntade sig av honom. Sen är det också lustigt tycker jag att en artist som slutar med droger tyvärr brukar också bli ganska mycket sämre. Alltså det hänger ihop.
Tur att han börjar kröka så mycket.
Ja, så att han börjar kröka för sig, så det är en sak. Men han var ju drogfri i alla fall relativt, får man säga. Och så liksom lyckas han ändå skapa det, något av det bästa han gör liksom, i sin livstid.
Det är... Men här är han ju liksom i det otroliga mentala hålet efter det han höll på med åren innan.
Mm.
Det är inte så att han är liksom fräsch och härlig, utan han är ju fullständigt...
Ja,
alltså.
Och det är precis det jag skulle komma till, för att jag hörde någon som sa faktiskt i en annan podcast, som jag kan inte credda personen nu, det var en engelskspråkig podcast, Station to Station är liksom musiken man skriver under en helg, riktigt hög på kokain, low är skivan man skriver söndagen efter när man kommer ner på jorden och serotoninivån är liksom på botten, Heroes är skivan man skriver när man tagits ut på krogen igen och börjat pimpla bass, och Lodger är skivan. Ja, jag kommer inte ihåg vad han sa där, men liksom han hade en sån liknelse. Men jag kan liksom köpa det, att det är liksom, han var ju fortfarande i efterdyningarna av en extremt hård period. Det är klart att det följde med in.
Jag tror det hänger ihop med att bli clean från det här sanslösa livet han levde i LA. Och det som kanske först jag höjde med Heroes började bli uppenbart att, men det här blir en ny sak som faktiskt funkar. Alltså det är inte bara, jag var tvungen att göra low. Den sålde inte, vi får se hur den står sig i tid. Utan, ja, men det här är ju en ny sak som är någonting. Nu har vi Heroes på radio som en liksom del av det här vi har skapat. Liksom.
Även om han är karaktär och sånt där, så är han ju tillgänglig på ett annat sätt. Och det har gett upphov till så mycket Bowie-turism också. Det är ju, han lever ju som en vanlig människa ändå, mer eller mindre. Så att det är så kul att kunna gå på de här ställena, och även om inga av de krogarna finns kvar, så finns ju lokalerna kvar och där han bodde och sånt där. Det är ju magiskt. Det är ju ingen annan av hans karaktärer som man kan gå i fotspåren på det sättet.
Inte minst alla band som bokar in sig i något sångbås ovanför en pizzeria i det som en gång var Hansa studion.
Alltså för mig blir det också markant hur jäkla mycket han är på toppen av sin förmåga här. Alltså jag tänker då utifrån min egen personliga åsikt, liksom, det här är liksom piken. Alltså man kan hylla Blackstar och i viss mån Heathen och så, allt möjligt som kommer senare. Men alltså den här karriären från tidigt 70-tal och fram till, ja, kanske till och med Scary Monsters, är ju helt jävla otrolig. Men det är egentligen här som peaken kommer. Jag vill inte säga att det blir sämre sen, så alltså att det blir dropp. Men det känns ändå som att det är slutet på den stora storhetstiden, liksom ett stort S. Alltså efter Heroes, kanske lite så. Så det känns som att han börjar framförallt få den här skrivkrampen. Alltså han skrev ju egentligen mindre och mindre låtar. Han tröttnade på de här ständiga stilbytena och karaktärerna och liksom sådär. Och de har egentligen haft som en slags krycka någonstans, när inte musiken kanske alltid har varit så jäkla välskriven, kanske fel ord, men inte genomarbetad. Så han liksom haft det att hänga upp det på. Jag tänker på Station to Station, så är det egentligen ganska lite, det är en jättelång inledningslåt, men det är bara fragment av idéer som man satt samman. Och det är väl inget fel i det, men det är liksom, så gör man när man inte har låtarna. Då tar man liksom skröfset och sätter ihop. Nu blev det en ganska fet låt, men och sen så stretchar han ut ett enda långt riff i Stay till liksom en helt episk liksom låt som aldrig tar slut. Men det är ändå bara ett enda riff som man bygger allting på. Och här på Berlin-trilogin så känns det som att han överger liksom hela låtskrivandet totalt. Det är liksom processen är det enda som gäller här. Och jag har inga problem med det. Jag lyssnar på mycket musik där det bara bygger på process, där man inte sitter och med gitarren och skriva en låt och göra en demo och sen en inspelning. Men jag tror att Bowie, för mig tappar han lite efter detta. Han liksom, när han sen går tillbaka till att börja skriva låtar igen, och då tycker jag inte att låtarna är särskilt bra.
Fast det finns ju många välskrivna låtar under hela... Som...
Men efter det här så blir det längre och längre mellan liksom de riktigt fantastiska låtarna. Det är liksom mer processen, alltså, som man jobbar med. Man hoppar liksom runt med olika producenter och hittar liksom inte riktigt rätt i den här liksom studiovärlden som man går in i. Han ska liksom göra musiken i studion, det är hans grej liksom.
Men det är väl lite som att Heroes var lite vind i seglen på den här processen och börjar bli liksom lite mer snackig igen. Fast i samma format. Och Lodger är också så, som är en skiva jag tycker helt mycket om.
Mm, jo, men alltså, jag menar inte att han aldrig gör det. Jag bara menar att det, den här otroliga liksom helhet, en hel skiva eller till och med två i rad är liksom fantastiska från början till slut. Det blir liksom lite mer, man får plocka liksom russinen och kakan.
Mm, absolut.
Och det kommer goa russin, absolut. Mm.
Det kanske är det där förlåtande konstnärstänket som han får av Ino här.
Mm.
Som sen inte funkar lika bra när han har mer att säga eller har mer lust att säga någonting. Det vet jag inte. Men jag skulle säga att hans sista stora shapeshift var ju Let's Dance. Ändå.
Mm. Mm.
Alltså först kommer lilla så här New Wave Pierrot. Liksom, visst, absolut. Mm. Nu är du en clown och det var du som låg bakom den här New Wave-grejen. Men Let's Dance är också en sån chockartad omvändning.
Verkligen.
Som är en sån fullständig ömsning av skinn. Liksom.
Ja, det är väl den största egentligen efter från LA till Berlin och sen det kan man säga, som är den stora riktiga liksom, som säger, ömsningen av skinn. Ja.
Ja, glidningen från station till station till Berlin är ju mer, den är ju mjukare än från Scary Monsters till Let's Dance. Ju.
Ja.
Nej, så det här är ju högst subjektivt såklart, så jag menar inte att vi ska vara överens om detta. Jag tror att det är egentligen liksom, försöker kanske säga på mitt lite omständiga vis är att det är klart att när man har en sån kreativ spurt som man hade med liksom från Hunky Dory och fram till Lodger eller Scary Monsters, det går ju inte att bibehålla. Det är klart att det måste ju, till slut måste det dala någonstans. Så det, för mig är det liksom den börjar dala lite här. Den
jag köper liksom, det 100%. Jag köper alltså, det absolut.
Det är liksom att han tappar lite och då är det frågan, vad är det som gör att han inte kan bibehålla det? Det är klart att ingen kan ha det tempot. Speciellt inte det där skoningslösa tempot som var på den tiden. Gärna släppa en platta om året, oavsett hur du mår eller hur ditt privatliv ser ut eller vad det finns för förutsättningar. Och man kan säga vad man vill egentligen, alltså, för att redan efter Ronson så har han liksom ingen riktig samarbetspartner på det sättet. Alltså han är inte musikalisk i alla fall, för att Alomar var ju jävligt skön gitarrist, men jag tror inte de egentligen satt och skulle låta så mycket ihop. Sådär.
Men han skötte ju med rytmsektionen, alltså det här liksom, vi styr upp något till dig att måla vidare på, mycket mer så liksom.
Fast å andra sidan, jag har svårt att se liksom, alltså Ronson var också ganska olik Bowie, han var ju en
knuda,
liksom pubslugger från Hall som jag snackat om tidigare. Men sen Reeves, så ska vi inte kasta mer skit på honom än vi redan gjort, men alltså där var ju också liksom, ja, det var ju alldeles för länge i alla fall, om man nu ska vara snäll. Många år där han liksom inte kunde hitta någon annan att jobba med. Alltså jag bara känner att han kändes lite ensam efter Berlin-trilogin. För att Visconti och Ino försvann ur bilden och då, visst han hade olika täta samarbeten och så, men jag vet inte, jag upplevde att han liksom ändå...
Visconti är med på Scary Monsters också.
Ja, han är med ända in till den, ja såklart. Och sen så blev han ju ovänner där när Let's Dance inte blev av. Han var ju tilltänkt till den. Ja, alltså, men en sak är säkert, att han behövde ju lår i alla fall för att tvätta bort LA-sminket, eller vad säger, och clean up his act. Jag har ett citat där från honom själv där han sa i samband med Low-släppet: Low was a reaction to having gone through that dull, greeny-gray limelight of America and its repercussions. Pulling myself out of it and getting to Europe and saying, for God's sake, did you really do it just to clown around in LA? What you need is to look at yourself a bit more accurately. Find some people you don't understand and places you don't want to be and just put yourself into it. Force yourself to buy your own groceries. Och det är liksom det vi snackade om innan, att han blev en vanlig dude, han vill liksom komma ner igen till oss vanliga liksom, känns det som.
Och göra jätteovanlig musik.
Verkligen.
Men det var väl näst sista gången han ändrade musikhistoriens riktning, om man tänker att Let's Dance faktiskt också gjorde det, tror jag. Påverkade
absolut
hela världen nästan, hur musik skulle vara, på gott och ont. Och här gjorde han det också.
Ja. Och här gjorde han ju den här modden ganska pyton. Let's Dance var han ju on top of the world. Han har liksom styrt upp sitt shit, både ekonomiskt och privatlivet och allting. Han var ju till och med lite vältränad.
Ja.
Men att han lyckas göra, att han lyckas göra detta, att han lyckas göra detta i Berlin, dessutom med Iggy som är, det verkar vara en härlig kille, men också en jävla strulputte liksom.
Ja.
Det är ju faktiskt makalöst strångt. Mm. Det, ja, det känns som att det är nog, här är liksom kärnan till varför jag älskar honom så förbehållslöst, vad han än gör efter detta.
Mm.
Jag tycker det är så, jag tycker att det är liksom själva essensen av att vara en artist, att vara en konstnär. Jag tycker det är så, jag blir helt hänförd av hur eget detta är.
Jag tänker mig verkligen att det är liksom en sån, en första gång någon faktiskt gör detta, att vara, att utropa sig till konstnär på det här viset inom popmusik. Mm. Och det, alltså, att det är inte konsthantverk längre, liksom, eller kul berättelser, eller, alltså, jag tycker Beatles är konstnärer, men det här är liksom en 100% konstnärs attityd, liksom, till att inte förhålla sig till poplåtsformatet slaviskt längre, och sådär. Jag har två små fotnötter.
Mm.
Det ena är att The Idiot spelades in först, men Bowie såg noga till att den skulle släppas efter Low, för att ingen skulle tro att han hade inspirerats av Iggy Pop, vilket ju också var sant.
Mm. Ja, just det.
Men om den skulle komma ut före, så vore det, så hade det förminskat Low så mycket i hans ögon. Det tycker jag är ganska roligt, att det finns ett litet ego eller ett karriärstänk där, som liksom ändå, bästisar, vi har skapat det här, men fan, det känns fel. Mm. Det var faktiskt jag som var duktig. Alltså.
Jag kan inte komma på rak arm nu vad det var, men det var någon annan gång jag också läste någonting sånt där, liksom gjorde någonting som var så väldigt mänskligt.
Lite litet.
Ja, lite litet, lite småaktigt och lite töntigt. Så att jag kände att, men det var också, det är till och med det, och bara att jag älskar dem ännu mer, för då blir det så bara, ja, men okej, han är inte heller, han är inte liksom Buddha, han är också sina sidor.
Mm.
Och det är ju lite, ja, lite småaktigt, lite töntigt.
Precis.
Vad var din andra fotnot?
Om man lyssnar på Warszawa och sitter och blundar och ser en massa bilder, så vad jag har hört nu, jag hörde en grej som var att när Bowie åkte Transsibiriska Expressen, så hade han en super-8-kamera med sig och filmade allt han såg i öst.
Mm.
Och att han har suttit hemma och lajat och klippt ihop sina instrumentaler med de bilderna.
Det har jag också hört.
Och suttit och smält av på det.
Yeah.
Och sen inte gjort något annat.
Mm. Så det finns en video helt enkelt. Till
nu tänker jag på det här museet som ska byggas, som är liksom en hel vinge av, om det är Victoria and Albert museet, där liksom de har då fått hela rasket. Jag drömmer lite om en resa till London någon gång 2025, där jag ska gå in i ett stort mörkt rum och kolla på de filmerna.
Mm.
I 4K!
Underbart. Det tycker jag att vi gör det alla tre. Ja. Det var så jävla gött.
Det gör vi.
Jag vill säga stort tack till er som sagt, för att ni tog hit än en gång till Gula studion och spelade in den här podden med mig. Det har varit riktigt härligt. Jag är så glad att det blev just vi tre som tog sig an detta mästerverk.
Det var så trevligt och kul.
Underbart.
Jag vill också ge ett stort tack till Gula studion som än en gång har låtit oss sitta i deras fina lokaler och spela in den här podden. Jag rekommenderar alla att ta kontakt med Gula studion i Malmö om ni ska spela in eller mixa någonting. Jag vill också ge ett stort tack till mina patrons. Och nu börjar ni bli så många att jag känner att jag kan inte rabbla upp alla i varje avsnitt. Men jag vill dock ge en shoutout till mina senaste patrons: Carl Nilsson, Carl Petersson, Stefan, Mikael Nittell, Tommy Molin, Felix Hessel, Harald Bengtsson och Jesper Mortensson. Tack till er alla. Man kan också stötta podden med en engångsdonation via Swish. Och om ni lyssnar på detta på en telefon kan ni klicka på länken i avsnittsbeskrivningen, så öppnas er Swish-app som jag tänker att de flesta av er har installerad. Jag blir glad för varje litet bidrag som ni känner är rimligt för detta Bowie-år. Men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er. Och sist men inte minst, följ mig på Facebook och Instagram, så missar ni inte när det kommer nya avsnitt. Lämna gärna ett omdöme på iTunes också om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs.